Här börjar Prinsessan och rebellen av Barbara Cartland, översatt av Lena Hansen, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1, 1869. Prinsessan Victorina Jasmine Eugenia gick nynnande neråt korridoren på väg till sin musiklektion. Hon var som vanligt försjunken i vad hennes familj kallade dagdrömmar och fantiserade om att hon galopperade över steppen på en magnifik hingst, förföljd av en sienarprins som ville röva bort henne och föra henne upp i bergen. Det var den sortens historia som tilltalade prinsessan, som alltid kallades Tora, eftersom det var så hon hade uttalat sitt namn när hon var liten. Och som hon försökte ge uttryck åt i den musik hon komponerade när hon var ensam. Hon var nästan framme vid musikrummet då en betjänt iförd hennes fars, storhertigens praktfulla och färgrika livré hejdade henne. Ursäkta ers höghet, men hans höghet önskar tala mer utan dröjsmål. Bryskt återförd till verkligheten såg prinsessan för ett ögonblick på betjänten med oseende blick, varpå hon svarade: sa ni utan dröjsmål, Jovan? Ja, ers höghet. Tora gjorde en liten grimas. Hon kunde inte tänka sig att det hennes far hade på hjärtat inte kunde vänta till efter lektionen. Inget beredde henne större nöje än musiklektionerna för professor Lazar Srejovic, som utan tvekan var den förnämste musikern i hela det lilla storhertigdömet Radoslav. Professorn började bli till åren, men i sin glansdagar hade han rönt jublande bifall i alla Europas mest betydande huvudstäder, liksom i de små kungarikerna och furstendömerna på Balkanhalvön. Prinsessan var mycket musikalisk, och det var därför en stor glädje för henne att bli undervisad av honom. Även om hon vid 18 års ålder hade avslutat studierna för de flesta av sina lärare, ämnade hon inte låta föräldrarna avsäga sig professorns tjänster. Hela förmiddagen hade hon sett fram emot att få diskutera med honom de nyskrivna musikstycken av Offenbach som hon just hade fått notbladen till. Hon vågade emellertid inte ignorera faderns kallelse, så hon skyndade tillbaka till slottets huvudflygel som inrymde det mer formella gemaken, däribland det som hennes far betraktade som sitt allra heligaste. Ett stort, överdådigt inrätt rum där väggarna var fullbehängda med en brokig samling tavlor, av vilka många enligt Toras mening borde ha sorterats bort för länge sedan. Storhertigen hade inte vidtagit några som helst förändringar i slottet sedan han ärvde det efter sin far, och det såg i stort sett likadant ut som på hans farfars tid. Vi borde följa med vår tid, hade Tora en gång sagt till sin mor. Men storhertiginnan svarade bara: du vet att din far avskyr förändringar och det är ingen mening med att göra honom upprörd genom att föra sånt på tal. Detta ägde obestridligen sin riktighet, för storhertigen hade en benägenhet att gripas av våldsam vrede om han blev ombedd att göra något som han ogillade. Och förändringar var bland det han tyckte allra mest illa om. Han såg alltjämt bra ut och hade varit oerhört stilig som ung, då många kvinnors hjärtan klappade fortare när han log mot dem. Nu hade han fastnat i vad Tora i sitt stilla sinne betraktade som en slentrian som gjorde det omöjligt för honom att anamma nya idéer och tänkesätt. Han uppskattade emellertid fortfarande skönhet hos kvinnor. Då hans dotter kom in i rummet och gick mot honom konstaterade han än en gång med stor tillfredsställelse att hon inte bara var mycket vacker utan också ägde en behagfullhet som väl kunde mäta sig med grasen hos de ballerinor han hade umgåtts med förr i tiden. Ville du mig något, far? Frågade Tora då hon kom fram till stolen han satt i, och hennes röst var lika mjuk och melodisk som de musikstycken hon komponerade. Ja, Victorina, jag vill tala med dig, sa storhertigen formellt. Tora höjde på ögonbrynen, för hon visste att han aldrig tilltalade henne vid hennes rätta namn annat än vid officiella evenemang, eller då det gällde angelägenheter av stor vikt. Vad har hänt, far? Frågade hon. Jag har faktiskt lite bråttom, för professorn har kommit för att ge mig...